När jag var liten så brukade min pappa ibland berätta historier om händelser som han själv hade fått bevittna. Den kanske mest rysliga är troligast berättelsen om vad som hände familjen Ivansson. Ett kärt par som gick tillbaka åratal av bekantskap med mina föräldrar. Jag satt en dag i vardagsrummet och såg på TV tillsammans med min pappa. Han hade slagit sig ner i fåtöljen och lite fånigt tänt sin pipa så att han började likna en filosofisk professor i farten att ge en redogörelse om något djupt ämne. Har jag någonsin berättat för dig vad som hände familjen Ivansson? Hade pappa frågat mig medan röken forsade ur båda hans näsborrar. Lite lagom intresserad hade jag tagit uppmärksamheten ifrån tv-programmet och stirrat på min far. Johanna Ivansson, en gammal barndomsvän till min mamma och även min gudmor, var inget ämne jag slogs av nyfikenhet av. Själva meningen familjen Ivansson var däremot ett namn som bara användes förr i tiden. När Johanna hade fått barn med sin dåvarande man, Miguel, så kallades de ofta för familjen Ivansson. Men efter Miguels bortgång så hade Johanna gift om sig och lagt till ytterligare ett efternamn som hon föredrog att använda. Därför var det ovant för mig att höra min pappa säga min gudmors efternamn från den tiden då Miguel var i liv. Ivansson? Hade jag frågat förvirrat. Vad som hände Miguel menar du? Min pappa kunde vara så gåtfull när han väl ansträngde sig. Och i denna stund så skulle han inte ha gjort någon besviken. Har mamma någonsin berättat för dig hur Miguel dog? Som ni kanske inser så blev jag genast tagen av min pappas inledning av sin berättelse. Jag hade hoppat närmare honom och börjat känna mig som ett barn vars förväntning på spänning var skyhög. Pappa hade flinat, roat sig och sugit på sin pipa. Johanna, din gudmor, gifte sig, som du redan vet, med Miguel och fick ett barn tillsammans vid namn Leon. Jag och din mamma träffade regelbundet både Johanna och Miguel och tyckte egentligen inget konstigt om det. De var lyckliga tillsammans och Leon såg ut att få en bra uppväxt i sina tidigare år. Men han, Miguel, var dock en underlig man. Inte så pass att man vid första anblick undrar vilken sorts människa som gömmer sig i hans huvud. Bara lite egen, innesluten i sig själv skulle man kunna säga att han var. Men ändå trevlig och alltid villig att träffa folk. Både jag och din mamma kom ofta in på Miguel när vi pratade. Ibland undrade vi vart han kom ifrån, hur hans liv hade sett ut fram tills dess att han träffade Johanna. Hur som helst, så kom det plötsligt en dag då Johanna sökte upp mig och mamma för att prata om honom. Johanna förklarade att hon hade börjat lägga märke till underliga förändringar hos Miguel på den senaste tiden, att hon börjat frukta för hans välmående. Jag och mamma gjorde vårt bästa och vi talade Johanna till lugn. Vi försäkrade henne om att Miguel troligen bara hade en dålig period just då och att han snart skulle återgå till sitt normala jag. Johanna lämnade oss den kvällen, förmodligen lite mer självsäker, men bara dagar senare så återvände hon. Och den där gången så hade hon värre saker att berätta om, att Miguel var helt utom sig av ångest. Hon kunde inte förklara det, bara på dagar så hade han börjat visa sig våldsam och utom sitt sinnesfulla bruk. Det hade gjort Johanna rädd, för sin egen del men också för Leons. Miguel var verkligen ingen farlig typ och Johanna var heller inte den som stod ut med hotfullt beteende. Så efter att jag och mamma hade givit Johanna råd beslutade hon sig för att ta med Leon iväg och fokusera på att hjälpa Miguel att bli frisk igen. Några dagar passerade och varken jag eller mamma hörde någonting ifrån henne. Vi började bli oroliga över hur hennes agerande hade påverkat Miguel och hans mentala utveckling. Ingen svarade på telefonen när vi ringde, så det fanns inte så mycket just då att göra än att vänta. Men så en dag så fick mamma ett samtal ifrån Johanna. Ett samtal som jag aldrig kommer att glömma. Johanna befann sig hos polisen tillsammans med Leon. Det visade sig att Miguel hade blivit helt utom sig av raseri när Johanna hade försökt ta Leon ifrån honom. Han hade försökt stoppa henne med våld, men Johanna hade lyckats fly. Hon hade genast begett sig till sjukhuset för att göra en anmälan och hon vägrade att någonsin låta Miguel komma i närheten av henne eller Leon igen. Efter samtalet så åkte jag och mamma genast till polisstationen. Väl där så fick vi hela historien i detaljer ifrån Johanna samtidigt som vi tillsammans ordnade så att hon skulle få ett annat boende under den kommande tiden. Polisen skulle ordna med anmälan och Miguel skulle bli förhörd och utredd för misstankar och misshandel. Men just som vi skulle lämna stationen så kom en polis fram till oss med nyheter som skulle sätta oss alla i fasa. Miguel hade lämnat sitt hem strax efter att Johanna hade flytt. Han hade letat sig till den högsta bro han kunde hitta och hoppat mot sin död. Han hade dykt med huvudet före som för att försäkra sig om att han skulle befinna sig helt upp och ner i luften och genast dö när han nådde marken. Pappas historia hade lämnat mig tyst och stirrandes. Miguel. Så det var så han hade dött. Jag minns att jag aldrig förr hade kunnat föreställa mig att Miguel hade mött ett sånt abrupt slut och det var heller inte slutet av berättelsen. Jag minns än idag hur pappa hade tagit sin pipa ifrån sin mun och fått ett uttryck i ansiktet som var fyllt av förtvivlan men samtidigt med en viss fundersamhet. Som om något än idag fortfarande hemsökte honom med hela denna händelse och allt det där med familjen Ivansson. Jag tror också att, eller jag vet att det var något som Miguel såg i slutet innan han dog. För jag åkte hem till deras lägenhet dagen efter självmordet för att hämta några tillbehör till Leon och Johanna. Dörren in till lägenheten var öppen och jag trädde in i det dystra, tomma hemmet. Jag hade ju varit där förut många gånger och jag visste i stort sett vart alla möbler och rum befann sig. Och ändå så var det som att stiga in i en helt främmande värld. Allt var i sin ordning, förutom en sak. Varje tavla i hela lägenheten var upp- och nervänd. Och vid de sista meningarna av berättelsen så hade pappa fumlat med sin pipa framför sitt ansikte. Än idag så undrar jag varför Miguel hade gjort så med tavlorna. Kanske är det så det känns att leva i en upp- och nervänd värld. Välkommen till Paranormalia. Jag heter Sebastian Krantz. Du hörde nyss Att leva i en upp- och nervänd värld, publicerad på creepypasta.blog.se, och det är just vad vi ska ägna dagens paranormalia åt. Olika sorts creepypastas som har cirkulerat på internet och som förmodligen kommer skrämma liv i oss för ett ögonblick. Innan vi fortsätter med en längre berättelse ska vi berätta om domens minut. Har du någonsin befunnit dig efter mörkrets inbrott på din väg hemåt? Ifrån i stort sett vart som helst en natt och du har beslutat dig för att ta tåget hem. Har du någonsin passerat en tom spärr där annars en vakt brukar sitta om dagarna och iaktta alla resenärer? finns det andra folk där vid spärrarna. Satt en mystisk figur i lång rock och följde dig med sin blick, eller satt där kanske ett ungdomsgäng under tystnad? Kanske var du helt ensam. Du kanske beslutade dig för att gå ut på perrongen eftersom det bara var en minut kvar tills ditt tåg skulle anlända. Stod du där då, ensam, ute på perrongen, då himlen var svart och bara månen lyste klart? Eller befann du dig kanske på en station under jord, där dagar och nätter inte har någon påverkan på miljön? Tittade du dig omkring som för att spana efter mördare och våldtäktsmän? Fick du då syn på den där läskiga personen som själalöst vandrade omkring på perrongen? Som du bara visste inte gick att lita på. Den där skepnaden som långsamt tog sig närmare dig. Eller var du fortfarande helt ensam? Har du någonsin känt dig under lite övergiven någon kall natt när du står på den tomma tågperrongen? Insett att klockan sedan lång tid tillbaka har passerat midnatt. Att du finner dig ständigt gloendes på tavlan som ska tala om för er när tåget kommer. Och att det fortfarande bara är en minut kvar. Kanske kom tåget efter bara en enda minut. Kanske var det just runt hörnet långt borta vid bebyggelsen eller tunneln. Kanske hörde du då det bekanta ljudet ifrån rälsen som talar om för en att tåget är på ingång. Du kanske till och med hörde plinget från mikrofonen och den bekanta rösten som presenterar tågets färdriktning. Vad skulle hända om du stod där en natt och bara insåg att minuten aldrig skulle passera? Att det bekanta ljudet ifrån tåget aldrig mer skulle höras och den bekanta rösten i mikrofonen aldrig skulle tala och att den gula siffran ständigt skulle visa en etta? Vad skulle då hända? Översättaren och författaren till den här svenska versionen skriver att han brukar använda denna historia som skämt med sina vänner, att det är så här jordens undergång kommer att utspela sig. Genom att vi blir ståendes där på våra stationer, ensamma och med den där ständiga minuten tickandes på tavlan. Minuten som aldrig tar slut, för evigt. Vi ska fortsätta dagens avsnitt och berätta om Ed och Eddy-teorin. Om ni växte upp på 90-talet så tittade ni säkert väldigt mycket på olika barnprogram, precis som jag. Kom ni någonsin över en serie som heter Ed och Eddy så kan ni säkert också komma ihåg att serien var väldigt olika alla de andra serier som gick på tv. Den handlade om tre mycket speciella barn som nyligen har stegat in i ungdomsvärlden och alla dess vardagliga problem. Varje avsnitt utspelar sig alltid i deras förort utanför storstan och speglade olika ungdomsproblem som karaktärerna var tvungna att lösa. Det kunde handla om kärleksproblem, utanförskap, mobbning, utseendefixering och andra saker som man själv kunde känna igen i sitt liv. Däremot så finns det en teori som tar en mörkare vändning när det kommer till att beskriva seriens handling och budskap. Teorin bygger på att Ed och Eddy samt resten av alla ungar som lever i grannskapet egentligen är döda. Det kan låta absurt, men när Dennis på creepypasta.blog.se började undersöka varför så många verkade vilja tro det, så förstod han anledningen. Det finns nämligen en del bevis som stöttar teorin.
Bine! Filmen!
TV för mig!
Vad är det, tv-skalle?
Låt oss börja med det första beviset, alltså området som de lever i. Som sagt så utspelar sig varje avsnitt i ett grannskap som liknar en typisk amerikansk förort. Tanken bakom serien är att alla föräldrar i området är bortresta över sommarlovet och har därmed lämnat alla ungar ensamma hemma. Så vi har en hög med ungdomar som vid varje avsnitt springer runt i en annars öde förort utan minsta skymt av utomstående civilisation. Men hur bevisar det att ungarna är döda? Jo, tänk er att grannskapet representerar skärselden eller någon annan typ av plats där avlidna personer hamnar som ännu inte har accepterat att de är döda. Tänk er att alla de ungar som vi möter i serien egentligen har dött någon gång i deras verkliga liv och svävar nu i ett tillstånd där de fortfarande tror att de lever sitt vanliga liv. Denna teori anses säkert redan nu som både långsökt och dum, men tro mig, det blir bättre.
Aj, min lever! Aj, min lasagne!
Lasagne är inget i organ.
Är det inte?
Har ni tänkt på att varje karaktär i serien har sin egna historia, drag och liknelser? Om nu ungarna har dött så finns det även bevisning för att de också har levt vid olika tidpunkter i världen. Bevisningen lyder följande. Reinar. Troligen den som dog först av alla ungar. Tittar man på Reinars personlighet så märker man att han representerar en typisk bonde. Han slavar ständigt med sina sysslor bland djuren och tar väldigt mycket avstånd ifrån de aktiviteter som de andra barnen ägnar sig åt. Men han verkar ändå medveten om en viss mängd teknologi och kultur. Så vi kan därför bedöma att Reinar kan ha levt i början av 1900-talet under ett bondesamhälle. Eddie. Eddys personlighet är väldigt utstickande tack vare hans stora behov av att tjäna pengar. Ständigt så kommer han med idéer och planer på att blåsa de andra ungarna på deras pengar. Och hans sätt att prata påminner väldigt mycket om en typisk gangster. Honom kan man därför placera runt omkring år 1940 när USA befann sig i en ekonomisk kris och behovet av pengar var som störst. Många invånare levde då antingen som fattiga eller som framgångsrika affärsmänniskor. Tess. Vad som kännetecknar Tess är hennes ansvarsfulla karaktär som ändå blandas av hennes lugna och fridfulla drag. Ser man till perioden under 70-talet, då hippierörelsen och kvinnornas rättigheter var en stor del av samhället, så märker man att det kan vara en tid som Tess levde under. Hon är stark som person men bryr sig ändå om andra och omgivningen runt omkring henne. Det passar rätt bra in på den kvinnorörelse som hade växt sig starkt i USA efter 60-talet samt den livsstil hippies brukade ha. Ed Double D. I början av 90-talet så hade forskningen inom både vetenskap och olika teknologier tagit stor fart. Man hade börjat utveckla datateknologin och även gjort stora upptäckter inom astronomin samt biologi. Ed är en kille som är väldigt engagerad inom forskning. Det kan koppla honom till att ha levt just under 90-talet. Möjligtvis även under 80-talet, då vetenskapen hade stor rot där också. Det fanns också en teori om att Ed döljer ett sår under sin mössa som var en direkt orsak till hans död. Och att han aldrig tar av sig mössan just för att han omedvetet inte vill veta av såret. För att det skulle påminna honom om hans död. Kevin. Vad kännetecknar Kevin? Han är tuff, avslappnad, gillar att mecka med sin cykel. Han slåss gärna och agerar ibland som en drivare i en mobbningssituation. Det kan koppla honom till att ha levt under sent 90-tal eller tidigt 2000-tal. Under den perioden så handlade det väldigt mycket om gäng som hade bildats i USA. Bland annat latinos som stred mellan mörka och vita. Förklaringen är att Kevin levde under denna tid då gängvåld var förekommande och rekryteringen av unga medlemmar var stor. Så vi har nu funnit lite historiska och kulturella kopplingar till karaktärerna. Men det stärker såklart inte teorin om att de alla är döda. Det gör det säkert bara lättare att påpeka att de i så fall inte nödvändigtvis levde under ett och samma årtionden. Så vilka andra bevis finns? En annan detalj ligger bokstavligen redan på tungan. Om vi tittar på karaktärernas tungor så märker man snabbt att de är i ovanliga färger. Vissa har mörkgröna tungor medan andra har mörklila eller mörkröda. Det kan vara en koppling till att när en person dör så försvinner blodet ur dennes tunga och därför kan den anta en mörk nyans. Därför kan man undra om inte ungarnas missfärgningar på sina tungor är en direkt konsekvens ifrån när de dog. Så om vi nu låtsas att ungarna är döda, att de dog under olika tidpunkter mellan år 1900 och 2000 och att inga andra människor levde i deras grannskap just för att ungarna är ensamma om att fortfarande klamra sig fast vid livet. Vilka är då systrarna Kratz? De tre systrarna är lite speciella att få in i denna teori eftersom de inte riktigt går att koppla till verkliga referenser. Inte heller har de missfärgade tungor. Faktum är att det är de enda karaktärerna som har rosafärgade tungor. En förklaring lyder att de tre systrarna är demoner, sända ifrån helvetet för att plåga ungarna i serien. Denna teori stärks om man kollar på systrarnas groteska beteenden och deras lust för att plåga andra. Ett annat tecken är att de ständigt kan dyka upp lite var som helst utan större förklaring, nästan som att de reser genom portaler eller dimensioner. Dessutom så har deras tungor en normalrosa färg eftersom de aldrig har erfarit ett jordeliv och därför aldrig erfarit döden. Så hela teorin bygger på att Ed och Eddie är döda tillsammans med resten av karaktärerna i showen och att de tror att de lever sina liv i sitt grannskap. Fast egentligen så har alla dött och kommit till en plats där de fortfarande tror att de lever. Det finns inga andra personer i serien, inga vuxna eller släktingar, förutom systrarna som i själva verket är demoner. Vi ska berätta om radiostationer i ett spel. I förra avsnittet så ägnade vi ju nästan hela avsnittet åt att prata om spel och vi ska faktiskt avsluta det här avsnittet med det också. Fallout 3s nummerstationer. Jag har aldrig spelat Fallout och därför så kan det verka amatörmässigt av mig att börja skriva creepypastas om spelet som jag försöker bege mig in på okänd mark bara för skrivandets skull. Så skriver användaren. Men denna historia är ändå så pass underlig och skrämmande att jag känner mig manad att skriva den oavsett vilket spel den berör. Fallout 3 är vad jag tolkar det ett spel som tar spelaren till en tid efter ett nukleärt krig där man får utforska vad som finns kvar av mänskligheten. I spelet råkar man också på flera olika radiostationer där man kan lyssna på olika personer som pratar om olika ämnen. Creepypastan handlar i detta fall om en radiostation som spelare runt om i världen har rapporterat som extra utstickande tack vare dess underliga innehåll. I vanliga fall så brukar stationerna innehålla roliga inslag som skämt och kommentarer, men just denna station byggde i stort sett bara på en röst som upprepar olika siffror. Har man sett serien Lost så kan man förstå att siffror kan driva en in på flera olika spekulationer. Så det dröjde inte länge förrän olika spelare lyckades koda om siffrorna till olika slags meddelanden genom att använda sig av morsekodning. Siffrorna som radades upp i radiostationen kunde kodas om till enkla meningar. Som exempelvis, tvättade bilen idag? Kanske kinesiskt till middag ikväll? Eller, har du sett min YouTube-video än? När jag läste om denna historia så förstod jag snabbt att radiostationerna och siffrorna innehöll mer än bara osammanhängande meningar. Olika personer hade nämligen lyckats koda om siffrorna till budskap som fick spelvärlden att på riktigt engagera sig i historien. Budskapen varierade allt ifrån exempelvis jag kan inte förstå att de gjorde det eller inte länge till oljudet. Jag klarar inte av oljudet längre. Jag har en pistol på vinden. Till drottningen dog idag. Världen sörjer hennes bortgång. För en dag som denna är vi alla britter. Meningarna orsakade stor skräck runt om i spelvärlden och det var inte heller slutet av historien. Inte lång tid hann passera förrän en person påpekade att en sifferrad som löd 1, 2, 0, 5, 5, 2, 8, 2, 0, 1, 0 var samma tid och datum som Gary Coleman dog. Vilket är upprörande då Fallout 3 släpptes 2008 och Coleman dog 2010. Så meningarna har därför blivit kopplade till sifferraden som i sin tur har blivit omvandlade till tider och datum. Drottningen skulle dö den 19 mars 2014 klockan 04.02. Och Britney Spears ska tydligen vinna en Oscar den 27 februari 2023. I år dog drottningen tack och lov inte. Alltså när detta skrevs. Men än idag ägnar sig personer åt att koda om de olika siffror som nämns i Fallout 3 för att försöka förstå vad de pekar åt. Är siffrorna bara slumpmässiga tal eller kan de verkligen förutspå kända händelser och personers dödsdagar? Svaret finns i siffrorna.